Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Någonstans efter 11 september så det sprack för mig helt enkelt. Jag hade precis lagat mat i World Trade Center en vecka före den tragiska händelsen. Jag tänkte inte så mycket på mental health, men jag tror så här, efteråt, att man gick igenom en depression helt enkelt. Liksom, för att jag kände väl många som jobbade där och det var tufft.
Award-winning chef with restaurants around the world. Please welcome Marcus Samuelsson. Marcus.
Vi hade kanske ögonen på den unge svenske kocken som fick otroliga recensioner för sitt arbete på New York-krogen Aquavit. Men det var väl först när Marcus Samuelsson sa upp sig och öppnade eget Red Rooster i Harlem och fick laga mat till den då nyinstiftade presidenten Barack Obama och The First Lady, som han blev ett så kallat hushållsnamn både i Sverige och USA. Och även om han i viss mån hållit sig aktuell här hemma, dels genom samarbeten och restauranger, dels mediamässigt. Han gör för övrigt sin andra säsong av På spåret i vintern med poddpartnern och vännen Jason Diakité. Är det nog ingenting mot hur stor han är i Amerika, där han i dagsläget utöver Red Rooster driver ett antal krogar, även på Bahamas och i Kanada. Och när han nu är med i Värvet på svenska för första gången är det med visst premiärspring i benen, men mer om det snart i Värvet avsnitt 546 med Marcus Samuelsson.
Hur är läget?
Jo, det är bara bra. Välkommen till Havmar.
Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, för det här är ju en krog då som inte har öppnat ännu i skrivande stund. Mm. Vad är det för ställe?
Havmar är en restaurang som vi har jobbat med på i två år, alltså under pandemin. Och hav är ju, jag vill ju ha både ett svenskt och ett etiopiskt ord i liksom i titeln, och för jag, you know, tänker på hur många människor som kommer googla eller titta online eller komma hit och liksom bara just det här jag älskar det när de säger ett svenskt ord på engelska liksom. Så hav, naturligtvis havet. Mar betyder på etiopiska, på amarina betyder honung,
okay.
Så sött vatten. Restaurangen handlar väldigt mycket om sustainability, om ett nytt sätt att äta, mindre kött, mindre fisk, men där grönsakerna kommer ta center of plate. Och alltså när pandemin hände och jag fick mer tid att laga mat hemma, så var det en sån här mat som jag lagade. Mycket med grains, mycket med mindre kött, mindre fisk. Det andra jag tänkte på är, vad är det jag saknat? Vad är det jag aldrig ser aldrig såg när jag kom upp i restaurangvärlden? Det var folk som mig, svarta, asiater, bruna människor, alla slags människor. Och plus också aldrig kvinnor och ledarskap. Tänkte jag att okej, låt oss dedikera den här restaurangen för ledpositionerna kommer alla hållas av kvinnor. Så det är jättespännande att kunna öppna, men också med ett väldigt fokuserat tema kring vilken arbetsplats vi kommer att kreera, men också vad kommer vi servera. Fisk, skaldjur, kött naturligtvis, men framförallt grönsaker.
Mm. Och det här är lite intressant, för nu sa du så här, ja, men vad har jag inte sett? Jag menar, kan du inte ta oss liksom genom processen, hur det går till då? Jag vet inte, alltså, får du frågan om den här lokalen just, eller hittar du den själv? Eller, alltså, om vi tar det från början.
Mm. Ja, men från början för mig var ju egentligen pandemin 20, typ sista februari, första mars där. 2020, där hela min restaurangvärld liksom bara stängs av. Det var som drog ut jacket, och inte bara våran värld, naturligtvis för resten av världen också. Vi fattade nog inte då hur stort det här var. Och jag har bara känt två gånger tvekat om jag är rätt värd. Det är efter 11 september och under den första månaden på den här pandemin. Men sen fick jag ju också mycket, alltså jag är ju del i community, både från som Halemite, men också som att vara en chef. Så att mycket styrka att prata med andra människor och prata med andra kollegor. Och sen börja jobba tillsammans med World Central Kitchen och José Andrés, och börja vända Red Rooster från den restaurangen det var med 250 anställda till ett soppkök. Och under den här tiden sätta på sig kläderna, servera 500, 600, 700, 800, 900, 1500 människor per dag, jobba, komma tillbaka, ta av sig masken, ta av sig handskarna, duscha och sen börja laga mat för familjen. Det blir en ny vardag för mig. Och i den här processen någonstans 4, 5, 6 månader in så börjar man ju se att okej, om vi kommer igenom oss det här, vad är då väsentligt? Och då börjar jag liksom skriva ner nästan som min egna Pinterest-board liksom, Smögen, havet där jag kommer ifrån, där jag växte upp på somrarna, och det etiopiska och de här två världarna. Sen förfrågningar, så jag är väldigt privilegierad, väldigt lyckligt lottad. Jag får förfrågningar om öppna restaurang varje vecka och 99,9% säger alltid nej, för jag tycker att vi har fullt upp som vi har. Men sen om jag ska göra det så måste det vara ett område där jag känner mig förankrad till. Och Chelsea är ett av dem. West Village, Chelsea, delar av Brooklyn, Harlem naturligtvis. Det är de ställena för mig, områdena där. När man tänker på New York så var inspirerat mig. Så mycket konst, så mycket liksom att i de här kvarterna, Basquiat, Andy Warhol, Konst Nu, Julio Moretto, Derek Adams, artists som liksom inspirerar hela världen, jobbar och går i de här kvarterna.
Mm.
Och det vill jag känna att okej, där fanns en bra plattform att arbeta från.
Det är väldigt, alltså det känns som, det här var, jag hade aldrig varit så här långt västerut förut tror jag. Men det är väldigt coola kvarter, alltså det händer mycket, de bygger som satan här.
Ja, alltså jag ser också lite grann att, att ha en dialog med Sverige och Skandinavien, då känner jag också att öppna restauranger där även den skandinaviska publiken känner att de upptäcker någonting. Det var ju, jag har fått en fantastisk respons från norrmän, danskar, finsk publik, men framförallt en svensk publik som har kommit till Red Rooster och supportat, och för många av dem var det första gången, eller kanske en av de första gångerna var i Harlem, och välja en lokal känner jag också, då är det viktigt att man pekar mot någonting som blir en sense of discovery. Mm. Alltså det är ju, när man går på en restaurang, det är ju mer än att det ska vara god mat. God mat är en del i upplevelsen, men hur kommer jag till det här stället? Vad är det för kvarter? Vilka viner, vilka drycker, hur serverar vi, vem serverar vi från, liksom hela upplägget, det gör att det blir en måltid och en upplevelse, och det är det vi upplever i branschen liksom. Det är det som måste hända någonting.
Mm. Ja, det ser ju väldigt härligt ut det här stället.
Tack.
Grattis.
Tack.
Och när öppnar du? Vi sitter här, det är en tisdag i början av november.
Mitten på november så öppnar vi. Och väldigt försiktigt med kanske halv lokal. Och sen så går vi långsamt hela vägen. Fram till nyår ungefär, sen kan vi gå på fullt. Men det är ju, det är 100 människor som har jobbat jättehårt i ett år för att utveckla det här.
Mm.
Och varit väldigt kul. Det är en kul resa, det är en tuff resa, men det är en kul resa.
Alltså, jag menar, nu var du lite på det här med pandemin. Jag menar, nu när jag läste på om det, jag hade faktiskt missat det hemifrån Sverige, hur liksom, men hur snabbt du verkar ha ställt om liksom, att så här, okej, fuck, vi, alltså allting stänger, men ni var tvungna, eller du såg så här, vad fan, vi måste ge folk mat liksom. Mm. Hur var den processen?
Nej, men jag känner mig väldigt lyckligt lottad att bo i Harlem. Man ser, man får en reality när man bara går utanför dörren där. Du ser, det är sådana stora kontraster. Du ser folk som bor i fantastiska hem. Du har jättefina grannar. Och du har folk som har det jättetufft. Och det är mitt framför dig. Det är inte någonting som man läser om, utan det är mitt konkret. Och första veckan, det var jättetufft. Och det var vi som grannar som började, vad ska vi ta våra barn? Våra lekplatser stängdes. Så det var mer riktiga, så här, hur ska vi lösa det här? Och då satte vi upp oss, några föräldrar, och startade den nästan som en utomhusskola på gatan liksom, att okej, kidsna måste kunna leka, och du är kock, du kan laga mat, någon är konstnär, någon är konstnärlärare, och det blev som ett kollektivt, och det var också, vi behövde komma ut också, även om det var social distance, så det var mer på den privata sidan. Och sen på den professionella sidan, jag har jobbat sedan jag var 16 år gammal med människor, med mat. Och det är ett behov jag har. Jag måste liksom sätta jag måste liksom ha någonting i händerna. Och även om det bara i början bara gå till restaurangen, titta så allt stod där det skulle. Och det är olika ljud som händer liksom. Det är en tom, du går från 700 pers per dag i en restaurang med kockar och servis och bartender och allt vad det innebär, kunder, till att vara tyst, knäpptyst. Och det var ett sånt ljud som man bara, wow, den här, vi måste göra någonting. Och det var ju mer nästan för min, våran egna sanity. Men sen när vi då kunde börja jobba med World Central Kitchen och de sa, José Andrés, han sa, vi har handskar, vi har masker, vi kan komma upp, vi vet hur man ska servera social distance. Få ut det här bara. Så fick vi ut det och då kom det 100 pers första dagen, sen kom det 200, sen kom det 500. Efter några veckor då serverade jag dagligen 700 personer per dag, sen 1500 människor per dag. Och där någonstans började jag liksom få en vardag som jag kan, okej, jag kan köra ett par timmar, jag kan leka med min son, jag kan prata med min fru, jag kan liksom jobba upp en vardag som inte såg great ut, men den såg, det var, jag blev funktionell liksom. jag kunde jobba.
Mm. Men som entreprenör, jag menar, du liksom, du har massa jävla krogar, Red Rooster är en av dem. Hur var den här perioden för dig?
Jättetufft. Det är tuffaste resan jag någonsin varit med om professionellt. Jättetufft. Vi fick stänga flera ställen. Red Rooster i London fick stänga. Vi fortfarande håller på att bygga tillbaka. Allt kommer inte kunna öppna. Men man kan inte gå runt och vara bitter. Man kan inte gå runt och vara arg. Utan man måste... För mig var det viktigt att fokusera på vad vi kunde göra. Det var jättetufft att veta att före pandemin var vi 8 länder, 2500 människor som jobbade med våra restauranger runt om. Jättetufft, men det är liksom inte, det här är covid, det här är liksom en grej som ingen egentligen hade någon koll på eller någon roadmap hur man skulle ta sig ur den. Så att det viktiga var ju att inte tänka på sig själv bara och hur surt det var för oss, utan det var ju hur ska vi jobba igenom det här och det var jättetufft, men man får också någonstans en kick av att okej, vi fixade det här på något sätt, även om det var liksom baby steps, och det gav där mig den styrka och fokuseringen. Och jag tror det hjälper också att, jag menar, först och främst jag är tacksam, jag har en bra bas, jag har en familj, jag är frisk. Fick inte covid, alltså det är många, jag hade vänner som dog i covid som alla här har haft, och säkert i Sverige känner man folk också, så att det här är ingen tid att tycka synd om sig själv, utan det var en tuff tid och vi bara jobba igenom det.
Nej, jag fattar det, men jag menar, alltså, går det dåligt för dig så har du en jävla massa, alltså jag menar, du har ju personalansvar som få andra har.
Med personalen så löste vi ju faktiskt på olika sätt. En del, vi har ganska bra koll på var bor vår personal. En del jobbade kvar i Harlem och var med under soppköket. En del började jobba på våra krog i New Jersey, som bodde närmare Jersey-sidan. En del flyttade ner till Florida och jobbade med Red Rooster. Så det var en omorganisation som var jobbig och tuff. Men en del grejer kunde vi inte göra någonting. Alltså att Marcus restaurang i Montreal under kanadensiska lagar, helt andra olika support from government, olika lagar. Så det fick man bara släppa och få information vad vi kunde göra. Och vi har haft fantastiska samarbeten med Clarion i Sverige till exempel. Och där får man ju hålla sig dit. Man får hålla sig... Till och med Sverige och Norge hade olika lagar till exempel. Så man fick nästan, ibland kunde man driva igenom, i New York kunde vi driva igenom det vi kunde styra. Resten fick vi ta emot information och hålla oss till det ramverket.
Du, det här föranleder någonting som jag liksom, ja, men som jag tycker är fascinerande med dig. Jag menar, när jag tänker på dig så tänker jag liksom, alltså på kvalitet och liksom kärlek till matlagning och så här. Men du har ju även om det var ett tufft blow med pandemin, men du har ju jävligt mycket krogar. Hur är det med ditt liksom kontrollbehov? Hur ser du till att det är liksom, att den kvalitet som jag förknippar dig med och många andra, hur den bibehålls hela vägen?
Alltså, det är jättetufft och jag ser det kanske på ett annat sätt. Jag ser det med att man jobbar som lag. Och som chef så måste du inspirera på flera olika nivåer. Du måste bli inspirerad på vad är visionen av stället? Varför jobbar du här? Vad är visionen? Vad är det vi försöker kommunicera på det här stället? Och sen kan du både då praktiskt och informativt jobba igenom den visionen, missionen. Och sen kommer olika slags talanger eller folk som passionerar inom kök och restaurang komma till det. Och sen skapar du nya ledare. Och jag har jobbat på 3-stjärnor Michelin. Jag har jobbat på från gatukök till 3-stjärnor Michelin. Jag älskar mat, jag älskar möten, jag älskar människor. Och så länge sig restaurangen håller sig till det budskapet och det vi kommunicerat ska göras, då det är okej med att släppa den kontrollen för nya unga människor eller unga individer, och man blir inspirerad tillsammans och man lär sig nya sätt. Så att för mig är det viktigaste att skapa en arbetsmiljö där kreativiteten är viktig, men också personalen vet vart vi går, varför är vi här. Och då brukar det också oftast komma nya människor som känner sig jag kan ta den här bollen härifrån, jag kan göra något nytt med den. Och det är det som är det viktiga, att skapa ett möte där du förnyas. Att det, jag vet, om vi träffas om 6 månader så är den här dialogen väldigt annorlunda, för då har vi redan fått in rutiner. Idag bygger vi rutiner. Och det är jättespännande. Det är, bygga en restaurang är spännande, öppna är väldigt tidskrävande och spännande. Och sen driften, day-to-day driften, de är olika steg. Men och kräver nästan olika människor.
Mm. Och jag menar, då är det så här, du kommer inte liksom kunna ha kontroll över att folk plockar av disken på exakt det sättet som du hade tänkt, och det kan vara fine.
Ja, absolut. Och jag tycker liksom inte de restaurangerna vi jobbar med, det är inte där kärleken ligger. Alltså jag jobbade väldigt länge med att du måste servera från rätt sätt, du måste ta bort från rätt. Jag jobbade så länge med den nästa ambitionen om perfektionism till man nästan blir tom. För det är inte där kärleken till maten eller måltiden kommit med. Mina bästa måltider har varit på ganska simpla ställen. Hawker Stance i Singapore eller sushi precis bredvid fiskmarknaden i Tokyo, eller där man hör liksom, där man vaknar upp till stan, eller där man hör bruset av andra människor. Och varje restaurang, varje kock, varje ledare måste liksom känna att det här står jag för, det här vill jag brinna för, det här är viktigt för mig. Sen nu är de helt olika. Mm. Och det är därför vi har ett sånt magiskt flöde på olika restauranger. Det är därför en stad som Sebastian eller San Sebastian eller som Stockholm kan utveckla sig så olika på grund av att det uttrycker sig. Man kan nästan känna en puls genom stadens restauranger. Och det är ju utbudet på restaurangerna som gör det.
Men det här är lite intressant, för att jag menar, du är ju verkligen skolad i den gamla, liksom, du hade ju kunnat ha en restaurang här i New York med liksom 12 bord där det kom in någon och kammade bordet med en liten elfenbenskam mellan varje mellanrätt.
Ja.
Och du valde verkligen att inte gå den vägen. Och det finns en sekvens i din bok, tror jag. Jag vet inte vilken krog ni jobbar på då, men det är någon polare till dig som bara, nej men jag ska öppna en diner i Brooklyn eller vad det är. Jag menar, kan du inte liksom prata lite om varför du valde att gå på liksom ett folkligare spår inom situationstecken?
Jag tror väldigt mycket det har att göra med min uppväxt och mina föräldrar, min mamma framförallt. Någonstans efter 11 september så det sprack för mig helt enkelt. Jag hade precis lagat mat i World Trade Center en vecka före den tragiska händelsen. Jag tänkte inte så mycket på mental health, men jag tror så efteråt att man gick igenom en depression helt enkelt. Liksom, för att jag kände väl många som jobbade där, och det var tufft. Inte bara det att vad ska kunna komma därifrån, men det är också inte det först väsentliga efter det att vi blev attackerade. Liksom. Och jag visste inte hur jag kunde tänka klart. Och under den tiden så min mamma pratade med mig väldigt mycket, och hon sa alltid så här: Marcus, du växte upp med folk som jobbar i banker och post och så här, men du jobbar där, vad är bankers liksom? Vad är det för människor? Vi kom ju liksom från ett medelklassamhälle utanför Göteborg, och där, varför måste man resa egentligen så långt till där du har dina restauranger? Varför är det så dyrt? Varför öppnar du inte i ett område där du bor? Som liksom mer basfrågor. Liksom. Vad är det du söker?
Mm.
Och det var många sådana här samtal. Så du är glad när du är i Harlem. Varför flyttar du inte dit istället? Och där började resan för mig att okej. Okay. Men då insåg jag ganska snabbt att jag bor här i Harlem, jag kan ingenting om den här kulturen, jag måste lära mig. Så därför tog det liksom 7 år mellan att jag flyttade till Harlem till att jag verkligen öppnade Red Rooster. Och det var ju den här resan man var like, okej, vad jag trodde restaurangen skulle vara och vad den blev var två helt skilda saker. Konsten, musiken var tvungen, alltså efter att ha gjort att varit där 7 år, förstod man att det här ska bli ett ställe där maten är en del, men konsten och musiken och människorna framförallt är det centrala.
Mm.
Och jag har aldrig skapat en restaurang på det sättet. Så då fick man liksom tänka till på ett annat sätt. Jag har alltid skapat en restaurang där maten stod number one.
Ja, det är ju, alltså du har ju gjort snarare en mötesplats, tänkte jag idag, än en restaurang.
Ja, och det var jätteintressant, men jag tittade även då på restauranger som faktiskt väldigt mycket i Sverige. När jag tänker på Sturehof till exempel, så är generationer av människor som bara möts på Sturehof, och det spelar ingen roll om man är i obaren eller man är i matsalen eller ute där vid det finns så många olika mötesplatser i Sturehof och det var ett ställe som hjälpte mig att verkligen tycka den här nästan ormformande vägen man går när man går på Sturehof, beroende på vilken tid av dagen, beroende på vem man ska möta och när man ska möta någon. Det har inspirerat mig.
Mm.
Och balansen mellan konst, och det är väldigt skillnad på Sturehof och Red Rooster, men spiriten, essensen är ganska likt faktiskt. Så jag ett mötesplats för flera olika generationer. Det är liksom, vi har Guinness i källaren, Sturehof har obaren, och ett ställe där liksom mormor, mamma och son kan vara på samma ställe samtidigt. Det tycker jag är ganska, det där är kul.
Mm. Men jag menar, då på samma sätt, eller på samma gång då, så väljer du på sätt och vis bort det här liksom med Michelins stjärnor, och, eller ser du det inte på det sättet?
Nej, jag känner att jag älskar mat, jag älskar matlagning, så jag vet att jag är dedikerad till det, och jag kan hoppa på den båten när jag känner att det är rätt båt för mig att hoppa på. Och jag har mycket respekt för det för kraftmanskiftet, kunskapen, allt disciplinen, allt man lär sig där. Det är som liksom nästan spela klassisk musik. Man behöver en bas. Man behöver så mycket kunskap från det för att sen kunna kreera. Och jag har jobbat en lång tid och kommer jobba flera år. Och känner inte att det är antingen eller. Utan jag känner som en kreativ människa och vill jag uttrycka mig på olika sätt.
Mm.
Och jag tror man behöver olika infallsvinklar. Jag visste att just det strama sättet att jobba var inte det. Jag är inte säker ens att jag jobbade med mat om jag har fortsatt på det sättet. För det var en del av det som jag älskade i disciplinen, i kunskapen. Men det var också en del av det som jag kände bara, det är för stelt. Jag vill inte undra om folk har på sig jeans eller gympa, då är de sitter i matsalen. Det är inte, jag är inte intresserad av det där, utan klä dig som du vill.
Mm.
Fint inte ett narrativ, det är flera.
Mm.
Vill du ha hatt på det, ha hatt på det. Vill du inte ha hatt på det, ha inte hatt på det. Det spelar ingen roll för mig. Jag vill liksom ha en mer levande mötesplatta. Kunden också var engagerad i mötet. Det var jag intresserad av. Alltså mer nästan teater och cirkus, närmare en interaktiv teater och cirkus än titta vad vi har lagat, vad vi kan. Ja.
Förlåt, har du en liknande ambition med den här? Ska det här också bli en mötesplats?
Ja, framförallt. Vi har satt baren mitt i matsalen. Konsten tar ett stor del i den här matsalen. Derek Adams, vår partner i restaurangen som står för konsten, är jätteviktig del i det här, och han är vår ciceron i detta community där han har jobbat länge. Men också svensk design, alltså mid-century, det är mycket trä. Vi har också inspiration från Etiopien, så det Det är ett mötesplats som är väldigt specifikt. Det här är inte något man kan bara stämpla ut, utan det här är one of one. Liksom. Det finns inte åtta hav. Det är liksom, det här är det. Kom hit. Det här är det. Upplev.
Men du, Marcus, när jag hör dig prata i andra intervjuer och när jag läser dina böcker och så vidare, det känns som du så jävla mycket är en naturkille också. När vi såg sist så pratade du om vad löpningen gjorde för dig liksom i parkerna här i stan. Så här. Alltså, samtidigt så, jag menar, nu är vi här, det är liksom stål och glas och tegel. Red Rooster är också väldigt, väldigt, väldigt urbant. Liksom. Det ligger 3 centimeter från tunnelbanan typ. Vill du inte göra något skit? Alltså, vill du inte ut i naturen också?
Jo, och mycket av det här kommer inspirerat från naturen. Alltså vi har en liten stuga ute i Sag Harbor som ligger mitt i skogen. Och mycket av den här inspirationen kommer, träet, det gröna, allt det här kommer från att ha varit i naturen mycket och gått vid vattnet. Och så jag förmedlar naturen ibland i färger, ibland i sustainability. Det som konstnär eller som kreativ så uttrycker man sig, uttrycker jag mig på ett sätt som jag ser att det här har, tiden i naturen har format mig. Ibland är det abstrakt och ibland är det alltså mer figurativt. Så att jag känner att det är väldigt mycket naturen här. Och det är det viktiga, liksom, att vi kan förmedla den restaurangen vi vill göra. Vi har lite kvar.
Jag tror att jag ställde frågan utifrån att liksom, jag tänker så här, ska du inte ha en krog på Smögen typ? Det kanske är svårt.
Nej, jag älskar att komma till Smögen och jag måste...
Inte jobba där.
Nej, det låter vettigt. Jag tar in, alltså, det är min positiva fyllning, men jag ser det som ett negativt space. Alltså inte negativt i form av negativt, men emotional, men negativt. Man behöver positiv och negativ space. Och det är ju liksom, när jag går där och går med min son, så är jag helt avslappnad. Och de relationerna och bekanterna vi har där, det är liksom bottnat i min pappas familj. Och det är ingen som pratar mat med oss på något sätt, eller restaurang. De kan prata mat, för man pratar om vilken fisk man fick och om det är lite makrill eller mycket makrill. Men alltså, det skulle vara helt absurt om någon skulle fråga mig någonting om restaurang. Jag känner mig så avkopplad från till och med Göteborg, som är bara 1,5 timme därifrån. Jag vet inte ens hur jag ska svara på frågan. Jag ska bara stirra rakt ut och gå vidare. Men det är ingen som frågar mig något sånt där. Det är familj. Det är, ska vi gå ut och fiska? Det är ganska bas, ganska enkelt. Jag behöver det. Jag behöver verkligen fylla på. Och jag saknar det så mycket det året jag inte kunde åka på grund av pandemin.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet samarbetar med Lente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Men du, sen kom en följdfråga på hur du mår. Hur mår New York skulle du säga?
Vi, New York, vi är på väg ut liksom. Vi är på väg, vi kommer upp. Det känns bra faktiskt, det känns positivt. Väldigt positivt. Konserter, basketen är igång igen. Och jag förknippar liksom idrott, kultur, museum, restauranger, events, allt det där som liksom får igång pulsen i en stad. Det är igång nu. Och det är superviktigt, och det är inte så att bara för att det spelar Giant-spel eller något. Men man behöver igång hela systemet. För det är folk som jobbar med det, och det är folk som kommer till det, till stan för det. Och det blir, nej, du vet, det är viktigt att ha Drake-konserter och vad det än är. Va? Det är jätteviktigt, för då håller det kulturella. Broadway är tillbaka, och superviktigt. Så det är liksom alla de här 20 stegen inom kultur och entertainment-världen är tillbaka. Då är businessen tillbaka, då är människor går ut, och man ser bara på, om du gick på våran Highland som ligger en gata härifrån för ett år sedan, så skulle du kanske inte stöta på någon. Och nu är den inte full, men den är ändå liksom, det känns skönt, man går med andra människor.
Det är den här park, alltså någon gammal järnväg som har blivit en park. Men jag tänker också, när jag intervjuade dig för några år sedan så var jag på det här lite grann. Men jag ställde nog aldrig den här frågan exakt. För jag är sällan nyfiken på... Jag menar, du jobbar både i Norden, primärt Sverige, och här i Amerika. Liksom, och då ställde jag många frågor om hur det är att vara chef kanske. Eller liksom som kock och vara på de här olika platserna. Men du som person... skiljer du dig när du är där visar vi här?
Nej. Alltså jag älskar samma grejer. Jag älskar fotboll, jag älskar konst, jag älskar mat, människor som är i och jag behöver komma ut i naturen. Liksom det är, vad jag än är i jorden, jag gör de här grejerna. Mm. Liksom jag går ut och springer. Min dag slutar nästan alltid på en restaurang någonstans med vi talar mycket mat, mycket konst, mycket musik. Nej.
Och är det skillnad på det när du pratar engelska respektive svenska?
Ja, ibland känner jag att jag har glömt riktigt så här detaljerade svenska ord, så jag kan kommunicera på samma detaljerat sätt. Men sen så pratar ju väldigt mycket folk i restaurangvärlden. Det är nästan engelska som man pratar mest. Även i Stockholm idag i restaurangvärlden. För personalen kommer från hela världen. Men jag gillar det på dock. Jag får mycket, mycket inspiration och kreativitet. Det finns så fina kreatörer i Sverige som är helt magiska. Vare sig inom mode, musik, design. Och jag skulle inte kunna kreera en sån här restaurang utan att ha Sverige i basen. Det går inte. Mm. Det går inte. Mina direktiv kommer från ett specifikt ställe. Jag har sett det, jag upplevt det, jag ser det. Antingen ser jag det visuellt själv eller så jag upplevt det. Och det är jag otroligt tacksam att komma från sådant ställe som Sverige, vuxen upp i Sverige, för att se det.
Men jag tänker mig, alltså en sån där ytlig grej som många svenskar studsar på när de kommer till Amerika är liksom det här how are you, att man liksom pratar med varandra på ett annat sätt, att det är kanske man har lägre ribba, tycker jag. Alltså jag tycker inte att det handlar om ytlighet, utan jag tycker att det handlar om att släppa in. Alltså den grejen, saknar du den när du är i Sverige?
Nej. För jag tänker inte ens på sånt, utan jag har bott i 7 länder. Jag har haft fantastiska konversationer med människor som inte, jag pratar inte deras språk och de pratar inte mitt språk, men vi har haft ögonkontakt eller lagat mat, eller jag tänker inte på det sättet alls. Alltså jag känner att när man är med kreativa människor så löser det sig alltid.
Mm.
Och där får jag min inspiration. Det finns så mycket i samhället som inte jag tycker om, men jag fokuserar, kan inte fokusera på det. Det är för mycket för mig. Liksom jag fokuserar mer på min core-kunskap och min kärlek till kreativitet och omringar mig väldigt mycket med den världen. Och sen kan jag påverka den yttre världen genom att förmedla det genom mitt ämbete, genom restaurangerna, genom böckerna, genom tv.
Men du känns som att, jag menar, jag hörde av mig till Jason Diakité innan den här intervjun. Ni är gamla polare och har haft en podd ihop. Den antar jag är nedlagd, den ligger på is.
Nej, det gör det inte bara. Det handlar ju om att vi måste ha tid också. Alltså, vi kommer alltid göra this moment tillsammans. Det bara känner bara att vi båda behövde space just nu för att vi kommer ses nu om en vecka. Eller sådär. Och jag känner bara att vi behöver space båda för att jag måste fokusera väldigt mycket. Och Jasse kom ut med en magisk podd. Jag har jobbat med en audio documentary som kommer ut här nu som heter Sit at the Table.
Jag är jättenyfiken på det.
Ja, så att vi båda kom till ett space att this moment är vårat. Men det som är så magiskt med Jassi är att vi har varit polare så länge så man kan ju ha en härlig dialog. Och kan bara, Jassi sa, jag behöver paus. Okej, perfekt. Men då kör vi i januari igen. Då kör vi liksom när vi hittar igen.
Mm.
Och vi måste ju vara taggade för det vi ska göra. Annars är det ingen mening. Du vet ju själv när man har podd att man måste vara brinna för ämnena. Annars funkar det inte.
Mm. Hur som helst, jag frågade honom så här, vad ska jag prata med Marcus om? Vad får honom att ticka? Och han var så här, ja men vad fan, prata konst och musik liksom. Jag menar, det känns också när jag tänker på dig som att jag förstår inte hur du har tillräckligt många timmar på dygnet för att hinna med ditt liv. Mm. Alltså det måste vara, jag menar, och dessutom så håller du dig liksom up to date med vad fan som händer i liksom konstvärlden och musikvärlden. Så här. Hur hinner du?
Nej, men det är det jag konsumerar där. Det är det jag är intresserad av. För det allt påverkar ändå hur jag jobbar och så. Och det är det jag är intresserad av. Och sen får jag väldigt mycket hjälp av Marcus Samson Group. Det är massor med människor som jobbar med. Och utan mitt team skulle aldrig det här funka. Men mina passionintressena är ju verkligen kring mat och musik och kring konst. Det är så jag känner att det är spännande mötena där jag känner suget. Och det är jätteviktigt att vara nyfiken i livet. Om man inte är nyfiken, då torskar du den. Då är det mycket kring hoppet. Så det är jätteviktigt att liksom komma in till ett space. Och jag fattar inte riktigt det här. Okej, vad kul. Och man behöver inte ha, speciellt som man, du behöver inte ha kunskapen om allting. Lär dig någonting nytt. Öppna den dörren. Teknologi och finance och andra grejer kan jag inga väldigt lite om. Och jag är intresserad av att förstå så att man kan vara funktionell. Men det jag brinner för är verkligen de grejerna, och det vet jag så mer än någon annan.
Men alltså, jag menar, du lever och verkar här. Hinner du liksom ta familjen på museum? Går ni på utställningar?
Konserter? Ja, det går på mycket konstgrejer. För att våra polare är ju de som kreeras, vare sig i modevärlden eller musikvärlden eller i konstvärlden. Så väldigt ofta går vi på studiebesök, eller ja, vi väldigt ofta tidigt var med om när de kreerar. Vi har konstnärer som sitter i den här byggnaden där de är magiska. Så att det gäller ju för mig bara liksom att utan konstnärerna, utan musikerna, så känner jag att det är en stor del av varför jag vill bo i New York. Vara nära är den här pulsen. Det är den här pulsen som sen jag utvecklar och förmedlar in till restaurangerna. Och jag känner att tappar jag den, det är en stor del av vad jag känner som intressant i mina möten.
Målar du själv?
Ja, det gör jag. Jag gör det. Nu har jag inte hunnit göra det, men ofta kanske om jag reser, jag vill helst oftast på en lägenhet, och då vill jag, det första jag liksom se till att få på mitt rum, det är så att jag kan måla. Så att,
fan vad mysigt.
Ja, det måste, då kan man tänka liksom, då är det så jag tänker, det är så jag liksom kommunicerar.
Kan man se det i din mat?
Yes and no, men det kommer ju väldigt mycket av uppläggningarna är ju från att tänka på ett positivt negativt space på tallriken. Man kan också se det.
Vad är negativ space på en tallrik?
Alltså, så att du får du skapar ett vitt space liksom.
Okay.
Så
att, rymd.
Och du kan också se det i våra val med tallrikar, våra val, alltså det är ju en, estetiken är ju viktig, alltså vi upplever ju mat på sött, salt, surt, umami, bittert, etta, men vi upplever det genom liksom att du kan, det estetiska är superviktigt, texturen är jätteviktig och hur det luktar är jätteviktigt, alltså utan de här tre sidosätterna så kommer du ingenstans.
Och musiken då, musicerar du?
Alltså musiken är ju ett sätt att kommunicera för mig väldigt mycket tid, plats och vart är vi på väg. Alltså jag är jätteintresserad av till exempel nya afrobeat till exempel som förmedlar så mycket på nya, populära, positiva med Afrika, till att liksom ha lyssnat på, det är ju härligt om en grupp växte upp i Sverige, när jag växte upp, i att man fick all musik framför sig, all musik liksom bara framför det. Och det älskar jag fortfarande liksom, vare sig det är med R&B, rock och framförallt hiphop. Jag konsumerar det liksom när jag springer, när jag går från möte till möte.
Men du har ingen gitarr hemma?
Nej.
Inget piano?
Jag har ett piano för min son.
Ah, okej. Okay. Men det händer inte att du Nej. Sitter inte och plinkar
Nej.
För...
Nej.
Det är väldigt, för mig är det väldigt, alltså det är återhämtning för mig.
Ja, yeah. Nice. Det förstår jag. Alla har olika vices och alla har olika sätt att komma tillbaka.
Mm. Men du då, som ju måste ha liksom 26 timmar på dygnet för att hinna med allt. Hur återhämtar du?
Jag tror genom att olika sätt att gå med min dotter som är 9 månader, gå i parken och åka skateboard med min son. Liksom, grejer som är, det är aktivt. Liksom. Mm.
Fan. Men hur är det att vara förälder i New York då?
Jättekul. Magiskt. Man måste planera och man måste veta liksom vilken park är för mycket folk i, så vad ska man inte vara och så här, men det är magiskt. Det är jättefint.
Men alla utlandssvenskar som jag känner som har bott i USA flyttar hem när deras barn ska börja skolan typ. Men jag antar att du skulle inte ens kunna göra det. Du har för mycket business här.
Nej, jag har aldrig tänkt på det. Jag gillar, det beror på, jag gillar hur min son går i skola med folk som kommer från väldigt olika ställen och man får olika infallsvinklar och man lär sig och man ska aldrig säga aldrig. Alltså, Sverige är ett magiskt land. Det finns, det är liksom ingenting vi har tänkt på, men jag älskar eftersom jag är i New York, jag älskar på New York och inte liksom även inte fuck you på tunnelbanan ser jag som positivt liksom. Mm.
Min svärfar är med hit. Han fyller 70, så då fick han liksom tagga lång som någon slags present. Han är från Spanien och han var så här, jag kan inte härma honom för att han pratar bara spanska och franska, men han var så här, det måste kosta så mycket energi att jobba och bo här och leva i den här stan. Det var ju för sig när vi var på Times Square. Jag tänker att det kanske inte är representativt, men kostar det inte väldigt mycket energi?
Man får energi, alltså det, man får, jag får väldigt mycket energi. Jag känner alltid att jag saknar New York när jag inte är i New York, för att det, man får energi och man får folk, man får kreativitet och det kostar säkert mycket energi, men jag tänker inte på sådana saker. Jag tänker ju liksom på hur jag får inspiration och jag behöver de här mötena som jag behöver kranen från vatten, eller vatten från kranen liksom. Jag behöver det här, de här mötena och så jag kan ta nästa grej. Mm.
Du, jag vet, alltså, det kanske är annorlunda nu efter pandemin då, men jag tänker mig, alltså, du är väl ganska framgångsrik, va?
Jag vet inte vad det betyder. Liksom, jag är, för mig är det mest framgångsrik. Jag känner mig mest framgångsrik, tror jag, när jag jobbade ett helt år i Frankrike gratis på en trestjärnig Michelin. Alltså det är komplext att först ens få jobbet, men sen också kunna göra det i ett språk som inte behärskade. Och det kände jag, det är nog en av de största Mount Everest för mig som jag har kunnat climb. Då kände jag inte en krona på ett helt år. Och jag kände mig jätteframgångsrik. Så jag har min syn på vad den framgången är. För att kunna kreera en stad som har den tuffaste konkurrensen i världen efter flera decades, det känner jag, ha en dialog med en publik, det känner jag mig framgångsrik. Det är det viktigaste för mig.
Okej, okay. Jag förstår att du kanske inte tänker på det för att det är du som är du. Men, men jag menar, det, uppenbarligen, du har gjort massa tv, du har givit ut flera böcker, du är liksom, du är en publikfigur här. Mm. Man säger inte så på svenska, men du fattar vad jag menar. Och jag vet, du brukar säga typ att du kommer hit med $300 på fickan och en vision.
Mm.
Och jag tänkte,
är det inte typ det sanningen?
Ja, och jag tänker mig att du lever den visionen nu. Eller var det så här du hade tänkt dig? Vad var den visionen? Förlåt.
Visionen var att jag visste att jag kunde add value i ett kök. Jag visste det. Sen började jag bara få chansen och jag fick chansen. Jag visste att jag kunde add value. Liksom det är space som jag känner att no matter what, här kan jag. Och den upplevelsen i Frankrike gav mig det betyget att jag kan göra skillnad. Jag kan inte om andra saker, men det här kan jag exceptionellt bra.
Mm.
Och det känner jag fortfarande. Och det är mer förknippat idag med min nyfikenhet och ett commitment. Och det måste man komma med det. Och det känner jag. Och det, den dag jag inte känner det här, då kommer jag sluta. Jag kommer göra något annat. Vad det än är, jag vet inte vad det är. Men det, har man inte den driften, lyskraften, liksom, engagemanget, du kan inte hänga med. Det går inte. Då måste man göra någonting annat.
Och nu kanske du tycker att jag är en fullkomlig idiot för att du just svarade på den frågan. Mm. Men liksom, om du skulle beskriva din drivkraft då?
Jag tror den kommer från många ställen. Liksom min pappa i Etiopien var en tribe leader. Så det ligger en enorm styrka i det. Både min mormor och morfar från Sverige växte upp väldigt fattigt. Fattigdom var något som vi pratade om hemma. Och det var ganska svårt som barn som förstår det. För liksom, vi bodde i ett fint villaområde. Det var liksom väldigt lugn föräldrarrelation. Liksom, de var alltid där. Och inte förrän man blir äldre tonåring fattar man att Sverige var ett fattigt land på mina morsföräldrar, alltså på mormors föräldrars tid. Men kommer du ut till en fiskeby så ser man fattigdomen på ett annat sätt. Och det var någonting som vara en dialog. Man pratar om det här. Så det känns en drivkraft där. Sen drivkraften också varit invandrare i 7 olika länder, 7 olika, eller flera gånger, att bara okej, det här är annorlunda. Men nu startar vi från noll igen. Och gjort den resan väldigt många gånger och kunna sen komma på andra sidan har gett mig en styrka. Och, men sen är det ju kärleken till maten. Men har du inte den, det funkar inte.
Men jag menar, liksom, nu pratade du lite grann om pandemin och att det var tufft och sådär. Liksom, men ser du dig som en entreprenör i någon mån?
Ja, absolut. Jag menar, jag skapar, och om du är traditionell konstnär så skapar du i en studio och sen går du till en gallerist och ställer ut eller till ett museum. Mitt medium är restaurang och mat. Och i det så finns det ett kommersiellt utbyte. Mm. Så yes, jag är entreprenör. Men det är nog inte det första, det är nog inte vad jag skulle introducera mig själv som.
Men har du några stora misslyckanden bakom dig? Ser du det så?
Det är ju alltid saker och ting som man kunde ju ha tänkt om. Eller man känner att shit, det här funkar inte som jag ville. Men jag ser det alltid, det är en öppning till... det är många steg. Alltså Red Rooster skulle inte bli samma om jag inte hade haft Mercato, vår afrikanska restaurang, i Meatpacking. Aldrig. Vi var för tidiga och relationen med de som jag byggde med var inte rätt. De var mer intresserade av en bar och rum, alltså att sälja dryck och vodka, och jag var mer intresserad i det förmedla afrikansk mat. Och där funkade inte vår relation och därför valde jag att gå. Men det var ju den, jag såg ändå en öppning att jag kan göra det här. Mm. Och då behövde jag få in African American mer än kanske bara Afrika. Så utan de upplevelserna skulle man inte kunna skapa Red Rooster. Så jag ser att jag tar med mig allting i en kappsäck och lärt mig för varje steg på resan.
Mm. Jag tror vi pratade om det. Jag pratade om det med Therese Alsamma, du vet, simmerskan. Att man så här, antingen så vinner man eller så lär man sig någonting.
Ja.
Det är ju fint.
Mm.
Men nu kanske inte du är så liksom hands-on, men jag menar, när restaurangbranschen beskrivs så pratas det också om, ofta om att det liksom är en tuff värld, det är liksom... och här i stan kan jag tänka mig också att konkurrensen är så jävla mördande. Hur orkar man jobba med det så länge som du har gjort?
Jag vet inte, för jag har aldrig jobbat med någonting annat, så jag har inte någonting att jämföra med. Om man skulle titta hur det funkar på en advokatbyrå eller någonting annat, det är säkert tufft där med. Jag vet inte, jag kan inte andra branscher faktiskt. Och alltså, när du öppnar, lyfter du hudden på vilken arbetsplats som helst, så är det konstigt för en utomstående, säkert. Går man på en film och ser en director liksom stå och skrika, så tycker det kan vara jättekonstigt för människor, men det är inte för de som jobbar där, för det är en director som drar ett direktiv och han behöver 200 människor, eller hon behöver 200 människor för att skapa den här scenen. Det är jättekonstigt för andra människor. Mm. Men så är ett kök också, det är ett sätt som inte är perfekt, och vi har kommit långt fram med det vi har jobbat med de senaste 10 åren, och vi har lång väg att gå, men det är så många härliga magiska möten och människor inom restaurangbranschen, så jag är väldigt positiv på hur framtiden ser ut inom hospitality.
Mm. Och hur liksom jag menar, det är ett, vi pratade lite om det förra gången, jag förväntar mig inte att du ska komma ihåg det, men typ personalpolitiken här ser lite annorlunda ut än i Sverige, jag tänker mig, eller det, så var det förr i alla fall, tänker mig, att det var kanske, alltså man är så beroende på dricks och så vidare, i Sverige kanske man har ett lite annat system.
Ja, jag kan inte alla systemen i hur det är exakt där i Sverige och vad som är lagändringar, utan jag säger att man måste skapa ett space där folk vill komma till.
Mm.
Alla sidorna, kunderna, personalen och de som våra vendors. Och sen måste man ha en fair uppdelning av det. Och den uttrycker sig väldigt olika beroende på vilken stad, vilken lag, vilken stat, vilket land liksom. Och det finns många olika konstellationer på det. Jag vet bara att end of the day, man måste skapa ett space där folk vill vara med och vara del av. Annars så, så har det ingen dricks eller så har det inget värde. Det måste vara ett värde som folk vill vara del av.
Mm. Måste mat vara god?
Ja, för att om du vill att folk ska komma tillbaka så måste den vara spännande, dynamisk och god. Det räcker inte bara att den är god, utan det måste vara... Mat är en sak och en måltid är en annan sak. Och vi skapar måltider. God mat kan man få anywhere. Men vi skapar måltider och det är måltider. Är du i den branschen, då måste den vara dynamisk, spännande, ställa frågor. Precis som bra musik. Man kan ha en låt som kan vara One Hit Wonder som är jättebra, men den kanske inte ställer de här frågorna. När du följer en artist, om du följer liksom David Bowie, då tittar man liksom Body of Work, eller om du följer liksom en Prince, liksom det då det är flera decades av jobb liksom.
Mm. Ja, jag ställer frågan för att jag hamnade in, eller jag hörde Niklas Ekstedt, du vet, kocken, säga att att mat inte behöver vara god, och det var liksom lite mindboggling för mig att den kan ha andra värden än just vara god.
Absolut, det frågar ju beroende på vilken kontext. Alltså, ska du jobba, säger du ja, vi har ett gott kök, då måste det vara jättegott. Vi skapar en restaurang, så måste det vara gott, men det måste end one, det är inte antingen eller, det måste vara också, och det beror på vilken typ av restaurang. Har du en lunchkrog? Absolut, för att det är åt en viss tid där du ska skapa det, men har du en mer i fine dining, då är det ju relationen till konsten, till servicen, det finns mer attribut som måste lägga in.
Mm. Hinner du själv gå ut och käka?
Ja, det gör jag absolut. Inte alltid i New York, men någon annanstans, absolut.
Mm. Var tycker du är mest spännande att äta nu?
Ja, jag gillar att äta överallt nästan. Men jag menar, LA är väldigt intressant som är, för inte alltid genom restauranger man ser det. Mexiko, Peru, magiskt. Japan naturligtvis, ja, Sverige, intressant.
Mm. Jag tycker det är lite intressant att du pratar om sustainability, att det kommer att vara liksom en naturlig del av det här, för jag har slagits lite, nu har jag varit här i 2 dygn, så att jag kan inte liksom, jag kan inte redogöra för hela New York, men jag tycker kanske att det inte känns, men som att det är en så här jätte, alltså jag menar, folk äter sina jättevälstekta hamburgare liksom, det finns den här starka kärleken kring köttet liksom. Jag vet inte, ser man sustainability mycket här, tycker du? Alltså att det finns,
ja,
det,
absolut, men i New York är en stor stad och liksom, du har hela Sverige basically plus de 10 miljoner människor on top av det som kommer till New York per dag, så att det, man måste ha ett större begrepp av en stor del av New York, kanske inte en stor del, jobbar med det och en annan del driver det framåt. Så att det är ju liksom, det är 20 miljoner människor på den här ön varje dag. Så det finns många olika som har, då har Norden basically per dag. Det är 20 miljoner människor i Norden ungefär. Det är 20 miljoner människor mellan turister, visitors och folk som bor här. Så dialogen är både högt och låg, och det finns inte ett New York, det finns flera New York.
Vad skulle du säga liksom är, eller det kanske inte går att prata om det heller då, eftersom det är så diversifierad plats, men vad tänker du är nästa stora grej inom matkultur?
Jag kan inte spekulera på det, men jag kan spekulera på det vi ska göra, och vi ska fokusera kring våran nya restaurang, och det är där jag är fokuserad. Jag är liksom, du kan fråga mig 20 frågor, jag kommer liksom ha samma svar, för jag är liksom, det är ett väldigt svårt state att förklara vad man är. Man, jag är egentligen inte här, utan jag är bara på den här grejen.
Mm.
Det är liksom det enda, jag med min familj, vaknar upp, kommer hit. Det är det enda, så liksom, vad har hänt? Hur är ljuset? Hur är maten? Vad händer på spisen? Liksom, det är en väldigt unik tid, så jag säger om i mars eller någonting när vi träffas eller whatever. Då jag kommer ihåg på en helt annat sätt, för att man måste bara dedikera. Liksom, det är väldigt svårt att förklara. Det är en absurd dedikation som måste hända just nu, de här magiska veckorna, tills vi kör. Liksom.
För det dumt av det att tacka ja till På spåret? Det känns som att det krockar med det här.
Ja, men det är jättekul också. Vi väntar ju, vi kommer inte öppna före, men det är mycket grejer som ska hända under. Sen så vill jag också ge laget en hel vecka att träna utan mig också. Men jag ser fram emot det, och ju mer tid man kan träffa, vara med Jasse. Alltså, vi har så himla kul,
Och det är det liksom som är, alltså jag kände inte till och jag kan inte så mycket om de här grejerna, men Jasse och jag, vi är alltid kul. Jag ser dem att jag hänger med en av mina bästa polare under det här programmet. That's it. Mm.
Så han får ta hand om själva allmänbildningsgrejen?
Han kan så mycket mer än mig, så att det har han redan gjort.
Mm. Du, jag vet inte, det här kanske är för privat, du får du säga till. Men jag menar, när vi såg sist så hade du ett barn, nu har du två. Mm. Hur tror du att du är som far?
Jag hoppas jag blir bättre och bättre pappa. Jag är väldigt... jag aktiverar kidsna. Vi gör mycket grejer. Och de får följa med. Alltså, så han är med i köket om vi åker någonstans. Han är med och vi har kul. Sen har vi klart naturligtvis utmaningar som alla föräldrar och barn har. Men vi har kul och jag lär mig genom mina barn jättemycket grejer. Som att jag visste ens att oh shit, det här måste man tänka på också.
Som vad då? TikTok?
Ja, men så här, alltså gå på så här föräldrar kvällar skolan eller nu är det så många grejer man ska fylla i. Alltså jag är helt sämst i världen allt det där. Så jag bara, ja, jag lär mig mycket i alla fall. Men jag är inte alltså så duktig på de här grejerna. Men jag är glad liksom att min son älskar att gå till skolan och vi har kul och vi har kul på tunnelbanan när vi åker ner till skolan och vi gör en grej av det tillsammans liksom. Mm. Vi lagar mat tillsammans, vi pratar mycket så vi har mycket kul.
Men ni pratar engelska?
Mm, mest engelska med, ja, absolut.
Du vill inte förmedla svenskan?
Jo då, absolut, vi pratar svenska också men han svarar på engelska.
Ja. Mm. Men jag tänker att jag tror att du gör det helt rätt då ifall han får höra det lite grann i alla fall, ja, för det kommer väl lättare den dagen.
Även när vi är på Smögen och så brukar det ofta öppna upp sig, men det är okej. Jag måste springa, så jag känner bara så här,
det är det så?
Ja, jag måste springa, jag säger tusen tack.
Ja, okej, men du får smita då.
Tusen tack.
Skita i och filma dig på Instagram. Men ja, får jag ta ett kort i alla fall?
Tusen tack. Tusen tack.
Får jag ta ett kort?
Ja,
ja, tiden tog slut. Så kan det gå. Därför finns ingen uppvärmning den här veckan. Men varför inte passa på att gå in och titta på massa andra avsnitt av Sveriges tajtaste intervjuformat, Uppvärvning. Du hittar det på Värvets Instagram. Berätta om när du var jagad av polisen.
Så jag körde moped berusad över på trottoaren upp på Stureplan.
Fick de dig?
Ja.
Aj då. Marcus ser du på SVT från och med 6 januari i På spåret. Nina Westin sköter det mesta här hemma som inte jag, Kristoffer Triumf, er man då i New York tillfälligt, eller Acast stod för. Vi hörs om max en vecka eller när du vill. Tack för idag. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.